Du lyssnar på Den perfekta maken av Alexis Hall i översättning av Kristina Mansicka, uppläst av Daniel Sjöberg. Del 1. Bridget Dawn Wells och Thomas Ballantyne, Chapel of St. Jude, Kentish Town, den 22 maj. Kapitel 1. Jag har aldrig förstått vitsen med möhippor. Fast med tanke på min erfarenhet av trädgårdspartyn, middagsbjudningar och maskerader kanske det bara är så att jag inte gillar fester överhuvudtaget. Vilket, så här i efterhand, skulle kunna förklara varför jag tillbringade en så stor del av mina partyår med att vara olycklig och hata mig själv. Personlig utveckling. Jag fixade det. Jag fixade också Bridgets möhippa. Eller snarare hennes könsneutrala singelhippa. Eftersom hon aldrig skulle vilja att hennes stora förvigselballons uteslöt hälften av hennes vänner. Och eftersom hon utsett mig till sin hederstärna skulle det ha inneburit att utesluta mig själv. Vilket hade varit konstigt. Även om jag på något plan i själva verket hade föredragit en hemmakväll med min otroliga advokatpojkvän. Min otroliga advokatpojkvän som fortfarande kändes som en otrolig advokatpojkvän efter 2 hela år. Min otroliga advokatpojkvän som, på grund av den otroliga advokatgrejen, snarare än pojkvänsgrejen, nu var försenad. Så där var jag i det avspärrade VIP-området på en överkomligt tjusig cocktailbar iförd en virkad vulvamössa. En måttanpassad virkad vulvamössa som jag beställt från en av Bridges vänner när jag upptäckte att de möhyppeprylar som fanns att köpa alltid var kraftigt vinklade åt penishållet. Jag kunde förstås ha skippat könsorgantemat på dekoren helt och hållet, men då hade det inte varit någon riktig könsneutral singelhippa och Bridge hade blivit ledsen. Och att göra Bridge ledsen var något jag ville undvika både i egenskap av hederstärna och i egenskap av hennes, ni vet, vän. James Royce Royce tog upp en pittformad slickepinne ur den pittformade slickepinsburken. Det var första gången på flera månader som jag sett honom, eller hans man, James Royce Royce, utan deras nyligen adopterade son. Deras nyligen adopterade son som de oundvikligen gett namnet James. Men för att undvika missförstånd kallade de honom bara för Baby J. Jag måste säga, Luke, sa han. Jag är lite stött över att du satsade på kommersiellt producerat fallosgodis istället för att be om mitt bidrag. Bernadette May, en relativt berömd kokboksförfattare som Bridge hade genomlidit så många arbetsrelaterade katastrofer med att de blivit vänner av ren nödvändighet, satt och pyrde hånfullt på andra sidan bordet. Hon var en sån där människa som kunde pyra för vad som helst, och oftast gjorde det. Det är för att ditt bidrag troligen hade varit en riktig hästpenis rullad i saffran och klädd med bladguld. Medan ditt, svarade James Royce Royce, hade varit en Victoria-kaka toppad med marsipansnoppar. Det är därför jag drog min vulva längre ner över huvudet som jag inte bad någon av er. Den här kvällen är till för att fira Bridget, inte för att ni två ska ha en bakduell med kuktema. Bridge satt bredvid mig, iförd en penismössa och, precis som alla gäster, en t-shirt där det på grund av ett missförstånd i telefon med tryckarna stod Bridges bitches. Nej, Oliver, det går bra att vi använder det i reclaimad betydelse och hur som helst är det för sent att ändra. Jag tror faktiskt, sa hon, att en bakduell med kuktema hade varit rätt coolt. Bakduell med könsneutralt genitalietema, sa Priya. Jag tänker inte åka hem till mina flickvänner och tala om att jag gick på ett fallocentriskt bakevent. Flickvänner i plural var en så pass ny händelse i Priyas liv att det rört till dig Bridges bordsplacering. Hon och Theresa hade det fortfarande bra, men en experimentell trekant över jul hade övergått i en serie mycket mindre experimentella träffar som övergått i ett stadigt officiellt förhållande, just som jag höll på att hjälpa Bridge att skicka ut inbjudningarna. Vet du, sa jag till henne, Theresa och Andy hade båda varit supervälkomna. Jag gjorde t-shirts åt dem allt.